Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Jag vill också få då på kameran att vi har inte alls nöjd med, om vi kan göra någonting med färgkoordineringen med strumpen i efterbearbetningen skulle jag uppskatta det jättemycket.
Att du inte bara tar av dig dem då, kör naken fot.
Ja, det kan man ha gjort faktiskt. Men det ser inte det ännu värre ut.
Men du, ja. Ska inte knäppa dem då?
Nej, men de ska inte vakna. Jag har precis pratat med Nour om det här. Pamela har lärt mig att man inte ska knäppa dem. Och att de är lite små också.
I den här serien träffar jag Per Lernström kända, mindre kända och framförallt i mitt tycke intressanta personer för att ta reda på vad som tagit dem dit de är idag. Och framförallt så söker jag svaret på frågan: hur blev det så här?
Nour El-Refai, du är 28 år gammal, kommer från Lund, skådespelare och komiker. Vi har ju sett dig i massa tv-program och massa radiouppsättningar har varit med och mycket på scen. Nu är du aktuell med en helt egen föreställning som du åker land och rike runt här nu och håller på att bli helt galen på kuppen om jag förstår det rätt. En komisk depression. Nour, hur blev det så här?
Ja, men jag har jobbat mycket med Riksteatern och jag gjorde min första föreställning för dem när jag var 19 år bara. Så att det var väl liksom dags igen. Jag har inte varit ute sedan 2009 med någon liksom egen grej. Jag gjorde min första soloshow då 2009. Och sen så, ja, det var bara på tiden liksom.
Men var det, när föddes idén till det som du gör på, i den här föreställningen?
Ja, men det var väl att jag satte ihop så här material som jag hade skrivit. Bara såg vad jag liksom skrivit de senaste åren. Och ganska mycket var ju om liksom sorg och hantera sorg och så.
Känns det som en ganska tung grej att ro i hamn då? Ändå? Alltså om det har varit mycket, för det antar att du har tagit av din egen sorg någonstans.
Ja, det har jag. Men alltså, på något sätt är ju det är ju gött. Eller jag har ju utgått ifrån så här vad jag behöver prata om. Och dels är det ju så här, har ni tänkt på när man gör ditten och datten och då händer det här liksom. Så att det är ju massa trams också. Men sen är det ju också då, och jag vill prata om att ibland mår man dåligt, ni vet. Och, liksom, och då, jag kan inte göra det när jag mår dåligt. Utan nu är det gött att gå omkring och tjäna pengar på den deppiga personen jag var då.
Liksom, men har du mått jättedåligt?
Ja, det har jag gjort i perioder. Absolut. Det är också så här, den röda tråden i föreställningen är ju just att jag lättare står och prata på scen med liksom, en publik. Med folk jag inte känner om sorg än jag har att prata om sorg liksom, med folk jag känner. En återkommande grej som jag säger i föreställningen är så att jag har ett behov av att berätta om saker som är jobbigt, men jag vill inte behöva prata om det. Och det är en sån stor skillnad. Att fattar du vad jag menar?
Ja, men jag förstår vad du menar. Att man behöver få ur sig, men man behöver inte nödvändigtvis höra vad du tycker om det.
Nej, jag vill inte ha en dialog.
Nej, men
jag vill bara liksom, precis, jag vill så här, liksom, nu bär vi det här tillsammans, vad skönt. Nu liksom. Och sen så, det läskiga liksom, har kommit längs turnén, för att när jag skriver det, då är det som en bearbetning. Det är först liksom efter liksom jag har gjort halva turnén som jag bara, shit, vilket var skönt att få berätta den här grejen. Liksom. Mm. Att det lossnar efterhand och bara, och lika då liksom när man är på ett ställe där det blir trögt att köra, då kan jag känna så här, shit, det här, då känns det svårare att dela det jobbiga. Eller jag kan känna mig så här, nej, jag vill inte dela det här.
Vad kan göra det? Alltså, vad kan göra att det känns trögt? Att publiken inte är med?
Ja, att det är ju så med institutionsteater också. Liksom, att det kan vara människor som inte är så intresserade av kanske dig. Liksom, utan att de går alltid på den teatern. Och liksom. Det finns ju en jättehärlig charm i det. Men så är det också fantastiskt jobbigt att stå där och liksom, du vet, stå helt själv på scen i över en timme. Och det är folk som kollar i mobiltelefonen. Nu är det här verkligen, liksom, nu pratar jag om så här, en på 100 säkert. Mm. Men för att man är sjuk i huvudet som artist så är man ju alltid så att man fokuserar på dem som gör det. Plus också att deras skärmar lyser. Alltså jag ser ju det jättetydligt. Och sen tycker jag så här, fan håll käften när du sitter i publiken. Alltså tyst. Nej, men på riktigt, det är så konstig style att vissa ska så här, om man frågar en grej rakt ut så absolut liksom. Men inte när man är så här, du vet, det är alltid så här någon rolig snubbe som också så här, typ vill bli upptäckt, att man bara ska säga du är alldeles för rolig för att sitta i publiken. Kom upp här på scen med mig liksom, och var komiker.
Du tror att det är det handlar om på riktigt? Att det är...
Som att vara balla inför sina kompisar liksom, ja. Jag vet inte.
Hur är du själv som publik?
Nej men alltså jag är ju, jag vet ju hur man ska vara som publik liksom. Sen, ja. Det vet ju också liksom folk, även om man inte är liksom van vid att gå och titta på teater eller så här, så sköter sig de flesta. Alltså det är ju, om du inte liksom har ett autistiskt syndrom så vet du att du inte liksom smäller upp en karamellpåse och börjar hålla på. Men det gör ju vissa, mm. för att det är som att de kollar på TV. Och så skulle jag liksom inte göra. Sen kan jag bli extremt provocerad ibland. Jag har ju varit större publik i min tonår liksom, när, alltså av politiska skäl. Liksom, där jag så här, gick dit för att sabotera med flit och så. Mm. När Filip och Fredrik hade sin 100 höjdare-galan hette den, va? När jag var, då var jag 18 och det, då tyckte jag, då var jag rätt större. Jag satt i publiken och var fruktansvärt
större. Så att gorma är det
då? Det var som så här att jag skämtade högt liksom, mm. när de sa en grej. Så jag bara, jaha, menar ni att det där? Men så här, större jävel. Jag var en sån där större kille i publiken. Liksom.
Det var ju den. Mm. Ja, då är vi tillbaka där. Men mm. det politiska, hur mycket har du kvar av det då?
Nej, men det politiska finns ju kvar jättemycket. Däremot så hade jag ett större behov när jag var yngre. Innan folk visste vem jag var, innan jag var etablerad. Så var jag tvungen att manifestera mina politiska åsikter och att så här, jag är ingen liten tjej man kan hoppa upp och sätta sig på liksom, så här, som var ganska mycket så folk behandlade. Nu står det ju så här feministfitta i pannan på mig. Så att det är ju liksom aldrig någon som skulle bara så här, alltså det hände ju inte alls som det hände i liksom, när jag var yngre. Mm. Men så att jag känner en helt annan frihet nu att kunna liksom, nu gör jag jobb jag tycker är kul. Jag behöver inte tänka så här, vad betyder det här för? Alltså jag behöver inte tänka att så här, Melodifestivalen måste bli feministfestivalen för att jag ska vara med. Liksom.
Nej, okej, jag fattar. Man kan göra det för att man går igång på det. Man behöver inte ha ett budskap kring. Precis. Men på tal om Melodifestivalen, du gjorde Melodifestivalen 2014 var det, va?
Mm.
Med Anders Jansson. Hur kom det sig att du gjorde det? Hur blev det så?
De frågade om jag ville göra det. Och så tänkte jag, ja, det vill jag. Det känns kul.
Hur upplevde du den perioden när ni gjorde det?
Jag har ju jämföra med när jag var med 2008 också. Mm. Vilket var liksom, ingenting är så hemskt som det var då. Utan nu var det ju liksom att journalisterna respekterar mig.
Mm.
De var nästan lite nervösa. Och de var liksom, utgick ifrån att liksom, jag är en klok och trygg människa liksom, och hade en helt annan respekt för mig än de hade då när jag var liksom 19 år och mm. jätteosäker. När de rent av var elaka. Liksom.
Hur menar du?
Ja, men det kanske var liksom lite extremt det som hände just det året. Att jag var så pass ung och blev så sågad som jag blev 2008. Att det var liksom inte riktigt någon som hade räknat med det. Alltså, det var liksom, presschefen hade panik och det var liksom så här, men gud, det är verkligen, de har ju sönder henne liksom. Ja. Och vi har inte någon strategi för hur vi ska hantera detta. För att det också är så här, Melodifestivalen och kvällspressen Sitting in a Tree. Liksom.
Mm.
Så att det är ju också så här, det är lite så här, vad får det kosta? Som de kanske inte heller själva har kommit fram till. Och sen när de märkte att, så här, men att jag mådde så pass dåligt så att det var liksom, att jag inte skulle klara mer. Då var det nog att de kanske drog slutsatsen att men så här mycket får det inte kosta liksom. Men då vände ju tidningarna också och började skriva upp mig igen. Liksom. Mm. Så att, alltså, de har ju den makten. Det är ju så himla, liksom. Det är precis så det funkar bara.
Men då var det du och det var Christian Lok som ledde och så var det du och Björn Gustafsson som var någon form av, ska man säga, sidekicks eller körde?
Ja,
liksom.
Det var ju det vi... Mm.
Det var det ni titulerade som. Ja. Och det som skedde då var att du fick ju, som varit inne på, jäkla massa skit. Och Björn höjde 27-arna som liksom... beskrevs ju som vårt nästa stora humorarv. Alltså det var ju helt galet. Hur reagerade du på det?
Men alltså det var ju också rimligt. Sen är det ju alltså de proportioner det får i liksom och att han liksom blev Sveriges mest kända människa lite över en natt. Alltså mm. det var ju, är ju jättesvårt att hantera såklart för honom och för alla runt omkring honom. Men han är ju så rolig och han gjorde ju också sketcher och han gjorde ju något helt annat i Melodifestivalen än vad jag gjorde. Så att vi skulle jämföras överhuvudtaget var ju jättekonstigt.
Men däremot, så i kontrasten måste
det ju... Jo, det var ju sjukt liksom. Men jag såg det också mycket som att så här, han, alltså, han mådde ju så extremt dåligt av det. Det var så att han började fråga sig, eftersom han blev så känd och så himla stor och plötsligt fick göra vad han ville för att han plötsligt blev värd så mycket pengar. Så att alla kanaler och alla människor var ju så här... du får göra vad du vill. Vi betalar 1 miljon liksom. Mm. Och det tyckte jag så jävla synd om honom, för att det var så fan, han är liksom en av de mest begåvade jag någonsin har träffat. Och han tvivlar på om han överhuvudtaget är rolig eller inte. Han blev ju jättesjuk efter det. Alltså sjuk av liksom stress och sorg liksom.
Och mycket av det där skedde ju efter festivalen också, för att det blev så, det blev det stora genombrottet, och varje lördag satt folk och var så här, nu kommer han den här nya roliga. Oavsett hur liksom hårdhudad man är, så måste man ju känna att man fan. Eller?
Ja, självklart, men inte i förhållande till honom. Nej. Utan det var ju liksom att så här, fan vad tråkigt det här är att jag får vara svarta fåret. Men jag kunde åtminstone liksom så här, ta en öl och ligga. Björn var ju oskuld och hade aldrig druckit en öl i hela sitt liv. Liksom.
Är det sant verkligen? Det är mycket bra.
Ja, det är väldigt, väldigt jättedeppigt sant. Men så var det. Han var ju liksom den renaste lilla blomman som fanns på jorden. Så jag kunde i alla fall så här, springa runt på Götgatan och vara packad och så här, och liksom vara tonåring. Och han var inte det, bara så här, var bara ledsen och för hade liksom inget det, nu skrattar jag åt, men det liksom, det bara, jag menar så att det var lika jobbigt för oss båda på olika sätt, och liksom det var bara också jättelyxigt att vi fick gå igenom det där ihop liksom hand i hand. Ja, samtidigt som jag var liksom på Melodifestivalen, som är det största tv-programmet och har det största genomslaget i svensk tv, så var jag ju också på turné med min jättepolitiska humorföreställning Almost Like Boys, som jag har skrivit, regisserat och som blev jättehyllad. Mm. Alltså det här var liksom, du vet, dagen efter kunde jag åka från Melodifestivalen, ta på mig löskruk och mustasch och liksom så här, göra tramsiga sketcher på en scen. Mm. Och så skrattade alla jättemycket. Så att det var liksom, blev också så skevt i huvudet att så här, det här är en missuppfattning om vem jag är. Okej, fine att de inte tycker jag är rolig. Alltså det köper jag. Det är liksom ingenting jag kan argumentera för, utan det är ju en fråga om vad man tycker eller inte. Men att de blev så arga på mig för att jag inte var rolig. Mm. Alltså att det var liksom inte okej att jag inte var kul. Det var så här, men varför, hur sur kan man bli liksom? Och det var ju så lite tid.
Ja.
Det var ju så väldigt, väldigt lite jag var på tv. Och det var som att jag hade liksom, alltså det var helt orimliga proportioner som det där tog liksom. Så att det var bara så här, nej men det här är. Men jag blev ju förstås jätteledsen, såklart.
Men då när det här sker, vem, liksom, hur reagerar dina liksom, föräldrar och anhöriga och sådär?
De är bara, backar ju bara med. Så här, mamma var ju liksom väldigt så här, hon skrev ju liksom till journalisterna.
Hon gjorde det?
Ja, och sen skickade hon ju, hon liksom plockade ut alla sådana här, du vet, någon tjej i Båstad som hade en blogg och hade skrivit så här, jag tycker Nor är en sån himla bra förebild och det, så här, allt sånt där skrev hon ju ut liksom, och liksom la in i ett album och skickade till mig till Stockholm liksom, så man fick, så här, fick ett kuvert med liksom massa kärlek liksom. Så att det var ju, nej men de backade mig jättemycket. Och sen var ju de också så här skitstolta.
Såklart.
De bara, och du är ju på tv, alltså, du har ju drömt om att liksom få så här, jobba som liksom, och jobba på scen, så här, du gör ju det liksom. Mm. Fuck dem. Så, här. Så att, liksom, stundvis gick det verkligen och bara, ja. Skitsamma, men det är inte kul att se sig själv på löpsedlar. Liksom.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
De är de viktiga för dig, din familj? Har de liksom, vad betyder de för dig?
Men jag gillar ju dem förstås ganska mycket.
Ja, men det är verkligen inte förstås.
Nej, det är verkligen inte förstås. Nej, men vi har ju varit jätteviktiga för varandra. För vi har ju liksom hela släkten, inte nu längre, men hela släkten har varit i Syrien tills det blev krig. Sen är ju alla på flykt liksom. Men så att det har bara varit mamma och vi liksom barn. Så att vi har blivit liksom extremt tajta. Mm. Jag föddes ju under kriget liksom. Mm. Så kom vi till Sverige. Sen har liksom familjen varit i Sverige sedan dess. Ja. Så jag har ju vuxit upp hela mitt liv i Sverige. Mm.
Du som liksom har stått i offentlighetens ljus ganska länge då. Och har den bakgrund du har. Hur mycket har du märkt av den rasismen som vi för sig, nu alla kommer överens om har eskalerat den senaste tiden. Men hur mycket har du märkt av den under dina år i...
Det är så sjukt för att den har verkligen eskalerat. Jag känner ju det personligen. Att när jag liksom började med tv så var det liksom som att folk inte brydde sig så mycket om att jag var arab eller att jag kom från en muslimsk familj. Eller liksom. Det var inte så, utan det var jätteprovocerande nog att jag var tjej, liksom, att jag var feminist. Liksom. Men nu kan det liksom verkligen vara att folk hoppar på mig. Och skriker rasistiska saker, skriver massa brev om att jag borde åka hem och jag är sån jävla äcklig muslimfitta och liksom hela den grejen som är så här, relativt ny pryl. Liksom. Och så bara vet jag också så här, jag är en jättevit arab, jag har liksom ljusa ögon, jag pratar skånska, jag är en offentlig person. Det är jättemånga SD-människor som kommer att titta på mig när jag kör stand-up och tycker att jag är en jättefestlig blatte. Liksom. Det finns ju de som har liksom som inte plisar vita så som jag gör och får så mycket skit för det. Alltså som liksom lever med det där konstant. Och det har verkligen, verkligen eskalerat.
Du pratar om de här alltså mejlen du får. Hur mycket är det dagligen?
Nej, alltså det mesta jag får är kärlek. Men det är ju också för att jag är... alltså jag är så integrerad i det här landet. Jag är så liksom... Jag är en sån tacksam... invandrare. Liksom. Det är jättemånga liksom, rasister som använder mig som ett exempel på hur en duktig blatte ska vara. Ja, men det är ju så, liksom, och det vet jag. Och så här, man får vara fan man vill, men det får man inte. Utan, liksom, jag vet ju att så här, hade jag inte så här sett ut som jag gjorde och pratat som jag gjorde, så skulle jag absolut inte vara där jag är. Och det behöver man ju veta också. Alltså, vad för fördelar man har.
Vi har jobbat ihop, Nor. Vi gjorde ett program som heter Ballar av stål 2009. Typ. Och jag kom in och det var liksom mitt första riktiga tv-jobb. Mm. Men du var verkligen en av de som var given i den casten. Kommer du ihåg hur det blev så?
Jag och Cissi Foss hade gjort Rai Rai innan Ballar av stål, alltså där vi i en hel säsong, bara hon och jag, hade gått runt och gjort massa dolda kameran, trams på stan och klätt ut oss. Och liksom. Det var ju helt ny mark för att det hade ju bara varit så här snubbar som hade gjort det innan i Sverige, så att det var ingen som misstänkte oss. Så att när det här Ballar av stål kom så var det ju också så här på något sätt såklart givet att vi skulle vara med för vi hade gjort det så mycket. Det fanns ju inga roliga figurer då som kom ihåg att jag tyckte. Men då gjorde vi ju den här bitterfittan.
Vad bottnar egentligen ditt manshat i?
Alltså det är ju 2000 års förtryck som har gjort att jag blivit lite irriterad här då.
Vad har jag gjort som är så taskigt då?
Ska vi se här, ni våldtar. Ni har högre lön. Ni visar kuken så fort ni får chansen.
Femsätter för kuken du, nej.
Men jag tyckte det var en så här rolig karaktär med liksom att man är så här två äpplen hög och tjej och går runt och är så här skittaskig mot liksom män och befinner sig i någon slags maktposition. Mm. Alltså går runt och är så här lapplisa och liksom dörrvakt och liksom allt vad det var. Det var ju väldigt roligt också. Folk blev så fruktansvärt arga, så de blev så arga. Alltså att sparka uppåt, det var ju det var liksom, som var sån skön grej. Det fick ju liksom det var ju löpsedlar och massa. Och samma där, att Kanal 5 liksom så här, när de skyddade inte mig. Så här, det var ju vid något tillfälle när jag ringde dem och var så här, om det här kommer i kvällspressen, då slutar jag. Då ser inte ni mig på inspelningsdagen imorgon liksom. De sa, nej men det kan inte vi göra något åt. Jo, jag vet att det är ni som har ringt till kvällspressen och sagt att jag ska göra den här fontängrejen nu. för att ni vill att det här programmet ska liksom bli stort. Liksom. Och det visar sig att så här, ja, det gick ju att stoppa det såklart.
Det du pratade om är när du näckade i Kungsträdgårdens fontän.
Ja, och jag näckade ju inte ens. Jag har faktiskt med det där klippet i min föreställning också. För att det var så pass oskyldigt i sammanhanget. Liksom. Ja. Jag höll ju som en liten biologilektion så här och berättade att ja, tjejer har ju könshår liksom, som växer ut när man är 12. Och det får alla kvinnor. Sen kan man välja att ta bort eller inte. Liksom. Men det man har könshår så här. Men det här blev ju sen då kanalprofil, blotta sig, ska nu leda tv-program. Alltså det lät ju som att liksom jag var en sån här... Liksom.
Är det du som har alltså, varit drivande i hela det här? Eller har du haft någon där hemma som bara säger, men nu ska du göra det. Kom igen nu.
Nej, det har aldrig varit någon som har drivit på mig så. Men peppat mig och stöttat mig. Jag har varit så här, ja, klart ska jag det. Och liksom. Men det är jag som har varit väldigt, väldigt drivande. Och liksom... Jag har ju alltid jobbat extra sen jag var 13 och du vet, så här, betalt mina egna tågbiljetter för att åka och provfilma i Stockholm och sen sova på någon bänk tills tåget går liksom, och sådana grejer. Så det har ju varit jag.
Och den här tanken överhuvudtaget om att stå på scenen och vara en scenpersonlighet, när föddes den? Kommer du ihåg det?
Ja, men jag var svinliten när jag kom ihåg att alltså, jag har inga minnen från när jag minns när jag inte har velat bli skådis. Men... Jag har liksom aldrig drömt om att vara så här programledare eller liksom så, utan det var ju just att spela karaktärer och förklä ut mig och ändra röst. Och. Mm. Min första filmroll fick jag när jag var 16. Mm. Så det måste jag nog ändå säga var det första jobbet.
Det var ju
första
generation gången. Y eller vad?
Ja, exakt, exakt.
Och hur kom det sig att du fick den?
Jag ringde runt till massa filmbolag i Skåne och frågade om de behövde en liten skådis.
Gjorde du det på riktigt?
Ja, det gjorde jag. Men jag visste inte hur det funkar, så jag bara sa, jag ringer väl runt och berättar att
vad fick du att för respons? Finns...
Nej, de flesta var ju så här, ja, du får väl skicka in ett mejl. Liksom. Mm. Alltså, såklart. Jag var så här, ja okej, vilken mejladress då? Ja, jag vet inte. Alltså, det var ju liksom helt så här, det var ju ingen som så här... Förutom då det här filmbolaget som heter Rock'n'Roll-film. Och de tyckte att det var så himla roligt att jag ringde och var så här... De bara, jag har liksom, vem är du? Nej, men liksom... Det är ganska många som säger att jag är rätt bra på det jag gör. Och liksom, så här, ja, men är du det då? Jag, bara, jag vet inte, men jag tror också så här, jag kan lära mig ganska mycket och snabbt. Och, liksom.
Ja.
Inte så här med ett jättesjälvförtroende, utan mer så här naivt. Att jag visste inte hur det gick till. De bara, okej, okay, du får komma in. Vi vill träffa dig. Liksom, så här. Och då körde min styvpappa mig till provfilmen. Och jag var ju svin nervös. Jättenervös. Liksom. För det var ju så här en riktig provfilm. Jag hade aldrig gått på en casting. Liksom. Och sen var det som ett sånt där... Det var också ett improvisationstillfälle. Så här, nu ska jag leka din lärare och du är elev som inte sköter dig så bra. Och så improviserar vi en scen. Liksom. Och så sa han direkt efter så här, ja men det här är jättebra liksom, vi ses igen. Mm. Och det var inte så här, ja vi ringer dig, utan det var liksom, vi bokar in ett till möte. Och sen fick jag en roll i deras debutfilm. Men det där i sig är inte så viktigt, det vore kul att se den. Men han som jag jobbade med då, jobbar jag ihop med sen när jag gjorde min första egna. Jag skrev ju en novellfilm ihop med honom som heter Sköterskan. Mm. Som fick pengar av Filminstitutet för vi fick det för att spela in den. Så att han jobbar jag ihop med liksom fortfarande. Så han var liksom min första jobbrelation och som fortfarande finns kvar. Efter det, den där filmrollen, så var jag ju med i alla jävla kortfilmer och filmer som har spelats in i Skåne. Det finns ju massa sådana här filmskolor, du vet, Svalöv och... De här skitdeppiga ställena, dit åkte jag var med i alla studenters kortfilmer. Liksom.
Okay,
Så att jag har ju gjort en miljard. Alltså det är verkligen så att så här, ingen vill höra att så här, jo, du får jobba gratis jättemycket. Och bli duktig. Sen kan du få jobb liksom, där du får betalt.
Men det är väl det som är self-made? Att du, är liksom, du har ju gjort resan själv.
Mm, absolut. Jag menar att jag faktiskt har sett till att jobba och bli duktig. Liksom.
Mm. Mm. Du är ju en rolig jävel, Nor. Hur kommer det sig egentligen?
Jag vet inte. Alltså jag har ju varit väldigt tramsigt i familjen.
Mm.
Väldigt, väldigt tramsigt. Mamma har alltid varit så här skämtig. Mycket så viska, så titta han där. Så kul. Han går med sin liksom... Alltså bara trams liksom. Ja. När man har så här, och inte kan sluta. Och hon har liksom aldrig varit så här, nej nu passar det inte att skratta, utan liksom, man har alltid fått så här flabba ur sig liksom. Och tre brorsor som alltid har tramsat. Och det var liksom fyra stycken barn och en mamma som bara liksom har allihopa dratt det längre och längre liksom. Där vi också kunde liksom jobba gemensamt ibland för att sätta dit en enstaka i familjen liksom.
Det låter vidrigt.
Ja, det var vidrigt, men det var också kul. Man jobbade i grupp liksom, att ja, nu skulle vi lura.
Vem var det som oftast blev ditsatt? Var det samma person?
Det hände mig en gång och jag blev så fruktansvärt illa berörd. Aha. Så att mamma fick så dåligt samvete, så efter det var hon så här, nej, jag är aldrig med igen. Men jag kunde ju liksom dra in mamma i trams själv, att så här, och nu kom det hit en kompis och då hade han frågat innan så här, ja, din mussa, hon är väl muslim, och så här, liksom, är det något man behöver tänka på när man ska komma hem till dig som kompis liksom. Han frågade liksom jättegulligt, oh, och då kunde inte jag bara säga nej, det är lugnt, utan jag bara så här, gick igång på det och bara ja. Du vet, bara så här, hur mycket kan jag säga? Ja, för han kommer inte, du kommer behöva läsa lite ur Koran. Och så fick jag mamma att komma in och servera te i en så här svinstor sån här kanna som är liksom en det var liksom en prydnadsvas, men som var formad som en stor sån Aladdin-kanna. Jag fick mamma komma in och hälla upp te till honom i den här liksom.
The exotic experience.
Ja, bara så här, ja, det här kanske är helt normalt i arabfamiljen, vad fan vet jag liksom.
Fick ni honom att läsa ur Koranen också?
Ja, jag bara så här, ja men säg bara så här och så här, och så sa han liksom, och då kunde också så här brorsan gå med på att komma in och bara, vad gör du? Alltså så här, bli aggressiv och bara, så att han blev liksom rädd.
Sen har du pratat med den här människan?
Ja, gud. Han blev jättegod vän med alla oss sen, eller med mina bröder också. Ja. Men innan han visste, men liksom att det var alltid någon som sprack sen och bara, förlåt mig, jag pallar inte mer. Liksom.
Hur är er relation idag i familjen?
Det är ju jättetajt fortfarande, men min morsa bor ju i Dubai och alla är lite spridda över hela världen liksom. Jag har ju en brorsa i USA, sen har jag haft en i Norge. Mm. Men nu bor ju två i Skåne. En i USA och mamma i Dubai. Så att vi kan ju inte ses hela familjen som vi gjorde förut.
När ni väl ses, är det fortfarande så där så att hon går och pekar och ni garvar åt någon eller något?
Mycket också störa henne när hon sover är ju väldigt kul liksom.
Alltså ni är inga goda människor.
Nej, det är vi inte. Men det är också väldigt, väldigt roligt. Det finns ju många filmer där när mamma har liksom legat och vilat. Och så kommer man in med liksom olika kastruller. Och sen är det alltid någon som bara, nej, nu räcker stackars mamma. Nu får ni gå ut. Och då är man ändå inte liksom. Så liksom stänger man dörren och då är man ändå kvar i rummet och skriker henne i örat sen. Hon liksom tror att allt är lugnt. Ja, nej, men det är ganska tramsigt fortfarande när vi ses, ja. Mm.
Du, hur mycket blickar du framåt?
Inte så jättemycket, men ändå så här ett år i förväg. Och liksom. Mm.
Har du någon så här ultimat dröm, en ultimat projekt som du verkligen skulle vilja göra?
Jag skulle gärna regissera ett längre tv-program. Liksom. Det är kul att bestämma.
Varför är det roligt?
Nej, men jag tror att det kommer från att när jag själv har varit med i så jävla många grejer. Och, så här, och sen så ser du en så här tjej, så frågar du vad han har drömt. Och berättar han en så här skitrolig dröm och så skrattar du åt det. Man bara, ja, nej, det känns inte alls kul.
Nej.
Utan så får jag bestämma istället. Så då får jag skriva det och sen så bestämmer jag att liksom, det inte ska vara massa klippbilder på mig när jag säger så här, han är tokig. Utan att det ska se ut på ett annat sätt. Då blir det liksom också, det blir roligare för mig. Och det blir roligare. Så att det kommer nog av det, din frustration att så här, fan nej, jag kan bara liksom påverka så pass så länge jag är framför kameran. Liksom. Det är först när man börjar så här producera själv som det går att styra.
Men är det och tv-serie, är det film eller liksom?
Alltså, ja, det finns ingen sån, nej, film har jag egentligen inte. För långfilm är så, det är så dyrt. Mm. Och man får aldrig tillbaka pengar. Det är bara så jättemycket tid och pengar och skitjobbigt.
Är det viktigt med pengar?
Ja, det är lite viktigt med pengar. Och jag tror att alltså, man har ju som olika referensramar när man säger det. Jag kommer ju från en barndom där jag inte alltid har fått äta mig mätt. Så att pengar är viktigt för att jag vill alltid veta att jag kan bo, äta och liksom känna den tryggheten i livet. Där är pengar viktigt. Mm. De som säger så här, pengar är inte viktigt, det är folk som har pengar. Sen är pengar liksom Sen liksom hur pass rik man blir sen, det spelar ingen roll. Liksom. Men just att tryggheten i att veta att det alltid finns mat, du har alltid någonstans att bo. Men sen är också pengar viktigt av politiska skäl, för att det är ganska ofta som unga kvinnor är underbetalda. Och jag är så jävla trött på det. Mm. Sen kan jag engagera mig i massa grejer ideellt för att folk inte har pengar. Men jag tycker ändå så här, jag har ju jobbat sedan jag var 16 år. Det är ju en rimlig utveckling också att jag ska få tjäna mer pengar.
Skulle du säga att ni var, du var inne på det förut, men att ni var fattiga när ni var, lite?
Ja, alltså jag tror att det är många som inte vet vad fan, hur svensk underklass ser ut. Alltså det finns ju, man pratar ju mycket om arbetarklassen i Sverige och liksom, och det var fattigt och så här, men det är så skillnad, liksom det är en jätteskillnad på att äta äcklig mat för att man har lite pengar och inte äta mat alls ibland för att man inte har några pengar.
Kunde det vara så?
Ja, gud ja, så kunde det vara att man öppnar kylen och det fanns ingenting där. Om man var hungrig och det fanns inga pengar att köpa mat, så det fanns inget att göra liksom åt det. Och det är en sån grej som jag liksom aldrig glömmer bort, hur det känns att inte känna den tryggheten i att få middag varje dag. Så det är en sån sak jag liksom aldrig kommer ta för givet, hoppas jag. Jag har i alla fall inte gjort det hittills, liksom, att det verkligen är så fan, det är en sån grundläggande grej att veta att man har ett varmt och tryggt hem och alltid har mat.
Om vi nu skulle försöka göra någon form av sammanfattning av ditt liv och svara på den här frågan som det här programmet ändå heter, hur blev det så här? Om du skulle försöka göra det, nu när vi ändå har tittat bakåt, vad är det avgörande ögonblicket egentligen?
Jag ser liksom inget riktigt avgörande ögonblick. Jag bara ser att jag har haft en sån gullig liten familj som har liksom peppat mig när jag har varit liksom rolig eller inte rolig, men i alla fall velat vara rolig. Och sagt att jag ska bli skådis och jag ska spela teater, och de har bara backat mig hela tiden och gått och tittat på mig varenda gång jag haft något litet uppträdande och suttit och hejat och liksom varit stolta och bara, du var bäst! Jo, men det var du! Man bara, tycker du mamma? Ja, det tycker jag verkligen att du var. Så det är klart att det har varit avgörande, den grejen, att deras pepp har funnits.
Säger du det här då?
Ja, absolut.
Mm. Bra, vad härligt. Du, tack för att du kom.
Tack snälla.
Sköt om dig.
Ska jag resa mig upp och gå nu?
Nej, vi ska sitta kvar här och ha den här omotiverade tystnaden som alltid har. Vi kan ju
skål.
Spela den.
Kul att se dig igen.
Ja, faktiskt, detsamma.
Alltid gott med lite bubbelvatten.
Ja, jag ska se vad jag glömde bort här. Nej, jag fick med nästa, tror jag.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.